Sen kommer till punkt 5. Vissheten om att vara Guds barn handlar det om. Och det är då så enligt den, vår lutherska bekännelse, att vissheten om att vara Guds barn, den finns icke här, utan den finns i vad Gud gör och har gjort. Den finns först och främst i vad han har gjort. Jag ser på honom, vad har han gjort? Har han gjort det för mig? Ja, det har han. Har han förklarat mig rättfärdig? Ja, det har han. Gäller det mig också? Ja, det gör det. Ja, men jag är en stor syndare. Ja, det heter det. Vissheten är att se på vad Gud har gjort och sagt. Och vissheten ligger också i detta, att ett Guds barn ser att Gud har icke bara förlossat, förvärvat och vunnit mig. Han har också fört det till mig. Han har döpt mig. Han har låtit mig få höra evangelium. Han har omvänt mig utan att jag kunde det minsta hjälpa till. Och det var inte därför att jag är bättre än de som inte är omvända. Det är bara Guds nåd. Där ligger vissheten att begrunda Guds nåd. Inte Guds nådekrafter inne i mig. Så jag tittar, jo det är klart, jag har ju fortfarande 3 liter kvar här. Så då är jag ett Guds barn, där jag är på vägen. Det är att se Guds nåd. Vad han har gjort och alltjämt gör. Hur han uppehåller och bevarar, han ger evangelium. Medan pietisterna då lägger vissheten i om man undersöker sig själv, om man har de egenskaper som man ska ha. Och så rannsakar man sig för att se, har jag en rätt syndakännedom? Har jag den rätta ången? Och sen kommer man så småningom fram till, och jo, det har jag. Och det kan bli så här bakvänt, att man säger, om jag är riktigt oviss, då kan jag vara viss om att vara Guds barn. Så att det blir fint att vara lite må och måtte. Och om man säger, jag vet att min förlossare lever. Jag vet på vem jag tror. Jag vet att död och helvete har ingen makt. Inte därför att jag är finare och bättre än andra. Men Kristus är min, det vet jag. Jag är döpt. Förlåten. Jag är förklarad rättfärdig. Inte på grund av mitt hjärta, utan på grund av Guds nåd och Kristi förtjänst. Då menar man att en sån är högmodig. Det är farligt att ha den där vissheten. Den som vi möter i Bibeln gång på gång, Gud ska bevara det. Den vissheten vill ju evangelium ge oss. Och det är tvivel på evangelium när vi försöker att nej, det ska inte vara. Det är att blanda in lagen i evangelium. Lagen gör oss ovissa, osäkra. Och vi behöver också lagen för att inte komma i en kötslig säkerhet. Lagen, ni kanske har läst Beckers bok Skriften och saligheten. Lagen kommer som en stöt från ena sidan, som inte kommer i den kötsliga säkerhetens dike, trycker till oss där. Evangelium, då kommer vi kanske i förtvivlans dike. Ja, nej, man kan ju inte veta. Men jag hoppas att jag inte är säker. Kommer evangelium. Jag var säker, var viss om att ingen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ingen. Så ger evangelium vissheten, och vissheten ligger där i nådemedlen. Den ligger alltså inte i mig. Men pietismen står borrande i människan, kom att förlägga vissheten hos människan. Och det ser man också när Billy Graham och andra förkunnar. Det är mycket lik pietismen. Och pietismen fick ju starka impulser från reformärt håll, att man menar att man ska vara viss. Men visshetens grund läggs i människan själv, att de har de rätta erfarenheterna. Så kommer punkt 6, läran om nådemedlen. Hur mycket är klockan nu, Ola? Det ska vi. Ja, vi jag tror det. Ska vi börja? Vi kommer då till den sjätte punkten, läran om nådemedlen. Läran om nådemedlen. Och då kan nästan läsa innantill att den läran trädde tillbaka. Sakramenten fick en undanskymd ställning i mötesverksamheten. Det blev ofta så för pietisterna att de ordnade med möten för att förbättra den andliga situationen. Man fann det oandligt och förmodligen med rätta inom den kyrka man tillhörde, och så bildade man möten eller organisationer för att komplettera verksamheten, för att ge mera ande och liv. Och i den verksamheten så kom man ju då att koncentrera sig kring predikan eller läsning. I början var det ofta läsning och det blev predikan. Och då blev det naturligt att sakramenten kom ofta att skjutas åt sidan, för det hade man inte med i sin mötesverksamhet. Sakramenten fanns ju liksom i den oandliga kyrkan i övrigt. Och sakramenten kom man ju då att bruka när man gick dit. Men eftersom man upplevde att de flesta där var världens barn, världsliga, och frågade inte mycket efter sanningen på rätt sätt, så kände man sig ju lite andligt hemlös. Det var inte så roligt att gå dit. Och ni vet hur många skrev till exempel till Rosenius just om den här saken. Och Rosenius då svarade att när ni inte känner någon gemenskap, det är i alla fall, det är bara en fråga mellan frälsaren och dig. Då kom man ju dels att gå ganska sällan, därför att det känns ju obehagligt att gå och fira nattvard där man inte ätit tro, lära och bekännelse. Och dessutom så är det vad våra bekännelseskrifter och den lutherska läran lär så tydligt, att nattvarden är för Kristi lärjungar. Och en Kristi lärjunge, han bekänner sig till Kristus. Och den som förtröstar på Kristus förtröstar på vad Kristus har sagt. Det är omöjligt att förtrösta på Kristus och samtidigt säga, men jag tror inte på vad han säger. Förtröstan på Kristus har ihop med att man har den bibliska bekännelsen. Inte så att man med en gång kan och förstår allting, men man låter sig undervisas. Man är en lärjunge. En lärjunge, han är inte själv mästare. Vi ska inte kalla er mästare eller rabbi eller fader. En är er fader, en är er rabbi. Man är lärjunge och behöver undervisas. Och när man får undervisning, också i sånt som man inte förstod förut, då säger man ja, amen. Och så säger man så här, att jag har varit så blind. Tänk att jag har varit predikant i 30 år och inte förstått det här. Så säger en lärjunge. Men en annan säger, va? Försök inte att komma med någonting här nu inte. Det här har vi inte hört i våra kretsar förut. Och förresten säger Rosenius så. En lärjunge låter sig undervisas. Och det är den lärjungagemenskapen nattvarden hör hemma. Det var inte underligt då att en del de gick till nattvarden två gånger om året. En del gick bara en gång. En del kom inte gå någon gång. Och det blev ett fruktansvärt nattvardsförakt. Nattvarden är ju det glädjande, stora, rika, tydliga evangeliet mitt i lärjungaskapens mitt. En tröst som vi svaga och klentrogna människor behöver. Om och om och om igen. Och jag har ingen aning om hur det är i era led, om ni firar nattvard varje vecka eller varje månad, eller om det blir fyra gånger om året eller sex gånger om året, eller om det är somliga som firar bara några enstaka gånger. Men är det så, är det ett fruktansvärt nattvardsförakt. Och det hänger ihop med att man just har kommit genom då sin kompletterande mötesverksamhet att klyva det som hör samman, ord och sakrament. Sakramenten ska förvaltas i lärjunga gemenskapen, där Guds ord predikas rent. Guds ords rena förkunnelse och sakramentens rätta förvaltning hör ihop. Och det är ju en självklarhet som påminns om i bekännelseskrifterna gång på gång. Man talar om Guds ord och sakrament, att Guds ord ska förkunnas rent och klart och sakramenten rätt förvaltas. Pietisterna kom inte att slå vakt om en rätt nådemedelsförvaltning på det sättet att de höll ihop ord och sakrament. De upprättade ingen bekännelsetrogen gemenskap kring både ordet och sakramenten. När de såg förfallet i kyrkan, och vi talar ibland om det, är ju så förskräckligt i vår tid. Ska vi komma ihåg, det har varit förskräckligt i den yttre kyrkan länge. Tänk under upplysningen. när man pratade om potatis istället för evangelium. Vi har haft en rad biskopar som har varit lika fruktansvärda som många av dem vi har nu. Ytliga, världsliga, förnekare, främmande för den bibliska läran, otuktiga, fyllbulta, allt möjligt. Och då såg man detta, och man förstod ju att detta inte var riktigt. Men man liksom stannade på halva vägen. Man förblev en kompletterande organisation för att försöka förbättra läget. Och det var ju för sig inte så underligt, för dels så var det i Sverige i varje fall illegalt att vara en fullständig gemenskap kring både ord och sakrament och vara lutheran. Statskyrkan hade monopol på att vara lutheran. Man kunde så småningom få bli metodist eller mosaisk trosbekännare, katolik. Då fick man vara för sig och ha sitt eget. Men lutheran, då fanns det bara ett alternativ, och det var statskyrkan. Och det betyder ju det att de som såg den bibisk-lutherska läran på den här punkten redan i början på 1800-talet, nämligen separatisterna i Norrland, de blev förklarade illegala. Deras barn förklarades oäkta, därför att de kunde inte sända dem till statskyrkans präst för konfirmation. De tog hand om det själva. Och var man inte konfirmerad i statskyrkan, så fick man inte gifta sig. I statskyrkan fanns ingen borgerlig historia, utan det skulle ske det. Och då betraktades de som ogifta och deras barn oäkta. Det var en fruktansvärd förföljelse, fruktansvärt förtryck. Och dessa stackars separatister, som ändå såg sanningen, som var enkla bönder och som naturligtvis inte hela tiden kunde stå riktigt klart och rakt, därför att det var inte lätt och de hade så lite hjälpmedel. Men de såg detta helt rätt, och de fick stöd av Hedberg. Han skrev till dem och sa det var rätt. Medan Rosenius sa: vad har ni tagit till för? Det går inte för. Det måste vara en i statskyrkans famn vig person som ska sköta det här. Det var alltså väldigt svårt, så att det inte är så underligt, och vi kan ha stor förståelse för att det blev som det blev. Men det blev en olycklig situation som vi också får skörda frukterna av nu, när man upptäcker att det är så insnärt att det är nästan omöjligt att ställa det till rätta på många håll. Man har organiserat då detta kompletterande liv olika. Jag har en känsla av att det lilla jag vet om evangelieföreningen, att den har förstått på ett mycket bättre sätt än på många andra håll, att församlingen, det är där den kristne ska vara. Så att man kan inte ordna det här kompletterande verksamheten helt skilt ifrån församlingen, utan det måste vara i samverkan med församlingen. Och vad jag förstår har det från början varit så att ni då har samverkat med församlingens lärare och ordnat möten i samförstånd med församlingen. Och det är ju i linje med Guds ord som säger detta: det får icke finnas delningar ibland er. Man får alltså inte bilda inom samma församling en organisation som liksom kör i motsatsställning till församlingen i övrigt. Utan om man bildar en organisation, så ska det vara med församlingens gillande och samförstånd och till för hela församlingens bästa. Men det får inte vara som det ju ofta blev. Man bildar en organisation därför att det var falsk lära på andra håll, och här ville man komma med den rätta läran. Då kan man inte samtidigt dela själavårdsansvaret, dela kyrkogemenskapen. Men här blev det annorlunda på de flesta håll. Och man kan säga det olyckliga med då den lösningen, när man har förstått att det hör ihop med församlingen, det är då bara det. Då krävs också att församlingen är bibeltrogen. Om det visar sig då att församlingen har en falsk hede, om det visar sig att församlingen har en präst som sitter och skruvar sig när han får höra rättfärdiggörelsen rent och klart, eller har en präst som efteråt måste träda upp och försöka dämpa ner lite grann, då kan man ju inte dela själavårdsansvaret. Då kan vi inte skicka våra barn dit för konfirmandundervisning. Då kan vi inte ha gemenskap där kring såväl ord som sakrament. Då måste det rättas till. Och kan det inte rättas till, om man vill det inte, så kan vi icke fortsätta att dela självmordsansvaret. Det där såg då till exempel andra i Norge och Sverige, att kyrkan var så fallen att vi lägger oss längre vid sidan av. Vi tillhör den och vi går dit när det är dop och nattvard, men vi gör det sällan när det gäller nattvard. Men i övrigt så har vi vår verksamhet helt fri. Så har till exempel BV gjort i Sverige. Och den är den då den riktiga insikten, att vi kan icke dela själavårdsansvaret. Vi kan icke ha med en präst som icke står samman i vår bekännelse, utan där måste vi gå skilda vägar. Men det var bara det att, ja, men då måste man vara en kyrka också. Då hamnar de i det andra dilemmat, att det blir varken det ena eller det andra. Som man har talat med bibeltrogna vänner, så säger de så här: ja, men vi har inte med det att göra. Och de säger: ja, men då är ni en kyrka då. Nej, vi är ingen kyrka, vi är ett missionssällskap. Ja, men var är er församling då, där ni har ord och sakrament? Ja. Och då blir det detta, vi har mötena. Och så blir det då, dopet hänger i luften. Och kommer det inte undligt att dopet också, som det har nämnt här, det kommer inte in så mycket i förkunnelserna. Det är inte så undligt om det kommer vid sidan av. Man har lämnat det bakom sig. Och somliga har fria nattvardsföreningar, de flesta har det inte. Och så går man oerhört sällan till nattvarden, och detta nådemedel blir bortglömt. Och i Norge så är det ju ännu märkligare med de fria organisationens verksamhet. Dessutom är de uppbyggda så att dessa organisationer, de måste ha en avfällig kyrka för att kunna existera. Det är motiveringen till deras existens. Tänk om hela kyrkan blev riktigt bibeltrogen. För att inte tala för känsligt för er, så säger vi norska kyrkan. Tänk om hela norska kyrkan var vad den skulle vara. En bekännelsetrogen kyrka. På bibliskt sätt utövar sitt själavårdsansvar och tillåter icke falska lärare att stå där och sprida sitt gift. Driver både lärare och kyrkotrogen. Ja, då blir ju inre mission och missionssambandet och alltihop onödigt. De kan inte motivera sin existens. Så det är inte önskvärt i deras ögon. De är så konstruerade att de behöver en dålig kyrka att avteckna sig emot och komplettera. Men samtidigt är man icke då en brödragemenskap kring både ord och sakrament. Och så hänger då även ämbetet, kommer i hänger lite grann i luften. Hur är det då med församlingen ska ju kalla och insätta lärare. Och enligt Guds ord så ska det vara alltså rätt kallelse, rite vocatus, så som betonas då augsburgska bekännelsen 18. Det betyder att församlingen kallar och insätter lärare. Och församlingens kallelse är som en Guds kallelse. Så den församlingen har insatt, den har det Gud, den heliga ande, insatt där. Men hur blir det då med predikanten, som är insatt av en del av församlingen? Ja, är han rite vocatus eller inte rite vocatus? Om man då säger att han är inte präst. Om man börjar skilja med vilka, jo, han är präst. Leif Eriksson är präst. Men börjar han inte präst, vad är han då? Ja, han är lekmannapredikant. Ja, men är han rite vocatus? Ja, jag har inte frågat. Jag vet inte vad man säger. Ja, det är han. Han är rätteligen kallad av församlingen. Men var är hans församling? Man säger, ja, där är den. Och han är rätteligen. Ja, men då, kära vän, då är det ju präst. Att vara kallad rätteligen och vara präst är ett och detsamma. Präst blir man inte genom en avfällig biskops handpåläggning. Präst blir man genom församlingens kallelse. Handpåläggningen eller den offentliga prästvigningen, den är bara den offentliga bekräftelsen efter god apostolisk ordning att han är rätt kallad. Det är inte vigningen som gör en till präst, utan kallelse. Antingen så är predikanten en präst eller är han det inte. Sen en helt annan sak att de som är rätteligen kallade kan få olika uppgifter. Det här är ju alltid en känslig punkt när man talar med grupper som har lekmannapredikanter. Man tar upp Augustana 14. Hur är det egentligen? Är du rätteligen kallad eller är du inte? Och bara detta, om man inte vet, är ju förskräckligt, för det kommer ju en ovisshet in där. Och så ser man då ibland, jo, det är klart att han får inte förvalta nattvarden. Men han får det för att han är präst. Ja, men den som är rätteligen kallad har rätt att förvalta nådens medel. Sen kan på mänsklig basis frivilligt man överenskomma om att du får denna speciella uppgift så som präst att bara sköta just den saken. Men det är en annan sak. Men i princip den som är rätteligen kallad har att i församlingen så som dess herde eller biträdande herde förvalta ord och sakrament. Och detta själavårdsansvar kan inte delas då med en avfällig kyrka, det vill säga en kyrka som också tolererar falsk förkunnelse, avvikelser som träder upp nu och då emot sanningen. Det här är ju den känsligaste punkten givetvis, för att här har nämligen pietismen ju sedan länge lärt oss att vi ska liksom komplettera för att få fram pietas fromhet. Det är så illa i statskyrkan så vi behöver bilda en evangelieförening eller ett missionssamband eller ett bibeltrogna vänner för att göra något åt det förskräckliga. Och man förstår det så riktigt och väl menat, men följden blev att man upprättade ingen bekännelsetrogen gemenskap kring både ordet och sakramentet. Det blev en klyvning där, och det ledde på många håll till ett sakramentsförakt. Man gick till nattvarden mycket sällan, och jag vet inte alls hur det är här, men jag vet i Sverige på sina håll man gick till nattvarden bara ett par gånger om året, på sina håll bara en gång om året. Och det var inte så underligt, var skulle man gå? Man är på ett ställe där man hör Guds ord, man sjunger, man har mötet, och så sen den är ännu mer påtagligt syskongemenskapen borde vara för där är den inte. Det sen när man firar nattvard, det är lärjungarna som samlas. Det är inte frågan om rent nattvardsbok på det sättet att man ser in i hjärtat, utan det är att man har samma bekännelse. Detta var också en självklarhet i Svenska statskyrkan länge, att man hade nattvardsanmälan och prövning. Det vill säga att man visste att det skulle vara ett slutet nattvardsbord. Med detta menas alltså att de kommer till Herrens nattvard som församlingens lärare vet icke lever i öppen synd i läran eller i livet. Man kunde inte bara köra bilen och så tvärbromsa och titta på klockan och 11 och så kila in och så gå till nattvarden. Det gick inte. Orimligt, omöjligt. Och man kunde inte komma till nattvardsbordet om man tillhörde en kyrka som icke stod i kyrkogemenskap med församlingen. Ja, det här lösobindenyckeln kom ju ofta bort, och det ser man i pietismen att man förstod inte vad den skulle ha för syfte egentligen. Enligt Bibeln så är det ju så att, om vi tar lösenyckeln, att den verkligen ger liv, syndernas förlåtelse till en ogudaktig människa, medan det ju för pietisterna var att först måste hon själv se till att hon blir gudaktig för att hon ska få höra att hon är rättfärdiggjord. Och då så menar man, ja men vad ska vi då ha lösenyckeln till? Den kan ju inte ha annat än detta, att vi liksom bekräftar någonting som redan finns där. Man tappade alltså det bibliska och lutherska, hur en förskräckt fallen människa som i största nöd får höra du är förlåten. Ett ord som inte förutsätter att nu finns tron där redan, utan som också skapar tron. Den som man vet på förhand kommer att smäda tron och inte ta emot den därför att han lever i uppenbar synd, den ska man ju icke lösa, utan den så ska man binda i synden, det vill säga bara för att kunna lagen för. Men den förskräckte som ligger i sin nöd, ska man inte först, nu måste du först bättra dig, måste du göra det, och det är hela bättringskampen, ni vet hur det är i listadianismen. Och så försvann ett rätt bruk av lösobindenyckeln. Och det är klart, kyrkotukten kunde inte fungera rätt när man inte hade någon församling. Hur skulle man kunna säga, om man inte lyssnar till er, säg det till församlingen? Församlingen, vad ska vi då gå till? Ska vi gå till Wikström då och säga till honom? Om han inte är församlingens lärare i praktiken, han inte är lärare annat än i organisationen, men han är det inte, ni har inte fullt förtroende för honom. Ja, så kan inte en rätt riktig ordnad kyrkotukt fungera. Det kan bara bli tidningsartiklar eller en protest, men så stannar det. Det går inte längre. Och så kom pietisterna att tänka, ja men om vi bara jämrar sig, det är förskräckligt och det är tråkigt, vi har dåliga biskopar och det är så mycket hemskt i världen och så fruktansvärt mycket synd här och där. Det var ju tecknet på att man var en sann kristen, att man jämrade sig på det sättet. Men det kom inte längre. Enligt Bibeln så ser ni, om ni läser Matteus 18, att det går hela vägen. Det står inte så här, nu säger ni till honom och så hoppas vi på det bästa. Det går att säga till honom att nu får du sluta upp med såna här dumheter som att påstå att det är synd att dricka kaffe. Och sen får vi hoppas på det bästa. Utan det går hela vägen, du talar till, förmanar honom. Om han inte lyssnar och rättar, ta du med en broder till. Detta är nu om det är en hemlig synd, så församlingen inte med det. Är den redan uppenbar i hela församlingen, så förmanar man, men det kommer och det är ju redan församlingens kännedom. Till slut så är det hela församlingen. Säg det till församlingen. Och lyssnar han icke till församlingen, vill icke rätta sig efter Guds ord och säger detta vill jag inte veta av, så var han för dig som en hedning och publikan. Det vill säga, han ställs utanför kyrkogemenskapen för hans eget bästa. Det går alltså hela vägen. Kyrkogemenskapen kan inte fortsätta bara genom att man säger det är tråkigt det där, vi hoppas på det bästa. Så kom kyrkotukten i pietismen att mera bedrivas på ett annat sätt, att man till exempel så där, ja vi hoppas att han inte ska känna sig hemma i vår verksamhet, så löser det sig. Eller som BV skrev nyligen, att de som nu inte vill vara med på det här, vi hoppas att de självmant drar sig tillbaka. Men om de nu inte gjorde det, ja då har man några evolutionister här och några som förnekar rättfärdiggörelsen där, och det är ju tråkigt, men då har man det mera på det planet att man gör livet lite surt för varann och på det sättet försöker driva kyrkan. Så ska det icke gå till enligt biblisk ordning. Nu ska jag säga kort här, den här punkten är väl den kanske vi ville samtala mest om. Den är svårast. Om bönen så blev den ju, det sjunde punkten, ofta uppfattat som ett medel till att bli troende. Medan det är ju så att i Bibeln så är bönen andens frukt. Den som skulle hänvisas till nådens medel, ordet, för att därigenom bli förkunnad, han hänvisade till sin egen kamp. Kämpa och bed, ja. Kämpa och bed. Och ni vet hur i reformerta världen man gör liknande, där man har alltså försöker få den oomvända att be. Och med hjälp av handpåläggning och mycket annat. Och man bara beder sådär. Och sen kan man då, halleluja, nu är du frälst. Nu har du lämnat ditt liv till Gud. Bönen är ju den troendes andedräkt. Den otroende människans bön, det är det förtvivlade ropet. Det är många människor som försöker att bedja. Men det vet vi vad Bibeln säger om detta, om hedningarnas böner. Den bön som, den rätta bönen, det är ju den som har anden, som är född på nytt. Punkt 8, läran om utkårelsen. Den blev synergistisk. Jag säger bara helt kort att man kom att blanda ihop förutvetandet och utkårelsen. Och man sa så här, att Gud vet ju vilka som kommer förhålla sig rätt mot de här nådekrafterna. Och det han, när han vet det av evighet, så har han, kan man säga att han har utkårat dem. För han vet ju vilka som kommer att låta sig dragas och ta emot. Men det är falskt. Det är en förväxling av förutvetandet och utkårelsen. Utkårelsen grundar sig inte till någon del på någonting hos oss. Ingenting. Därför att ingen förhåller sig bättre än den andra före detta streck, före omvändelsen. Det är lika illa hela vägen. Utan det är helt och hållet av nåd. Och är det av nåd, så är det icke av gärningar. Annars vore nåd icke mera nåd. Romarbrevet 11:6. Vidare kommer man på sina håll att tala om en allmän utkårelse. Blandar man ihop Guds allmänna nådevilja, att han vill att alla ska bli frälsta, att han har förlossat alla. Men utkårelsen är inte allmän. Alla är inte skrivna i livets bok. Endast de som blir slutligt saliga. När det står, som vi hörde igår, att om inte för det utvalda skull ska Gud förkorta den tiden. Det är det inte för alla människors skull, utan det är just för det utvalda skull. Den här falska läran om en allmän utkårelse, den kom Samuel Huber med på 1590-talet. Och det är Bibelna vänners huvudlära. Och fast en del kan man visa det hur tydligt som helst från både Bibeln och Konkordreformen att detta är fel, så vill man icke rätta sig, därför att man kan icke gå emot Rosenius, som har denna den allmänna utkårelsen, blandar samman. Det kommer också i dagstycken hur han blandar samman nådeviljan och förlossningen med utkårelsen. Han talar, använder ordet utkårelse och utväljelse där. Jag hittade 10 dagstycken. Annars är dagstycken ofta, jag har inte med i regel de fel som man kan hitta på andra håll. Sen punkt 9. Det är sådant som skriften lämnar fritt. Sådant som skriften lämnar fritt. Här är det alltså viktigt att när Gud icke har lärt någonting, då ska inte vi komma med gudomliga bud. Här var det underliga att pietisterna, som då lämnade en del av det Gud hade lärt fritt, till exempel om du tror på tusenårsrike eller inte, det får du göra vilket du vill, eller om du tror att det är 6 vanliga dagar eller inte, då får du göra vilket du vill. Ja, men det har ju inte Gud lämnat fritt, utan där är den klar biblisk lära som vi ska omfatta. Och det var flera, om vi ska verkligen ha en bekännelsetrogen gemenskap med ord och sakrament, ja, det är en smaksak, det får du tycka sig eller så. Ja, men det är ju inte lämnat fritt. Om vi ska utöva kyrkotukt och lärotukt, ja, det är en smaksak. Nej, men det är inte lämnat fritt. Men däremot det som var lämnat fritt, kläder och frisyr och drycker och mat och spel och lek och allt möjligt sånt där, där sätter man upp regler. Och här finns det så mycket träldom bland många fromma människor, och man går och smyger och tittar på varann. Och här talar jag kanske om något väldigt känsligt. Jag vet inte hur pietistiska ni är på den här punkten. Men i pietismen så kommer att utifrån att vissa saker missbrukas, stämpla sakerna som sådant som synd. Jag ska med en gång kasta mig in i, vad ska vi ta? Starka drycker missbrukas ofta. Vad är det som är synd? Inte den starka drycken, men dess missbruk är synd. Att förstöra sina pengar, att missbruka, förstöra sin familj, att supa sig redlös utan, det är synd. Men därför att detta missbrukas så ofta, om man har sett det på nära håll under väckelsens tid, så kommer man säga, det är synd att dricka starka drycker. Men det är icke synd. Det är icke synd. Och det var det värsta. Det har vi aldrig hört i den här lokalen förut. Aldrig någonsin. Här har pietisterna hört att det är synd om man icke är absolutist. Och jag har fått ett opus här, det är till och med synd att dricka kaffe. Det går att dra fram 100 ställen ur den heliga skrift som visar att det är icke synd att bruka vin och starka drycker. Men det är synd att missbruka det. Det är synd att bruka det till utsvävning, till sitt fördärv. Det är synd att bli en drinkare. Och det finns också de som säger, jo, det är klart att du kan väl få dricka då så här mycket vin, bara du inte blir glad av det. Då är det synd. Nej, men av den heliga skrift så är det glädjens dryck. Det är inte alls förbjudet att bli glad vare sig av vatten eller vin. Och så har man alltså satt in detta, alla möjliga konstiga regler. Och man lever liksom i en träldom, i en kramp. Och man på olika sätt. Och det gäller nu inte bara detta, det gäller också vissa saker. Det är lika bra vi tar in sabbaten kring samma punkt. Det gäller också att skilja på dag och dag. Och på söndagen, då ska du ha svart kostym. Då ska du sitta still och nåde den om du tar i sytråden då. Bara mig. Men i nya förbundet är alla dagar lika. Sabbatsdagens innehåll, i dess andliga mening, det står där. Som Luther säger, vi ska inte förakta predikan och Guds ord. Men den heliga skrift säger att här skiljer vi inte på mat och dryck. Eller på dagar, högtider och år. Så att vi säger den ena är speciellt avdelad som helig. Utan att vi har söndagen som en särskilt helig dag, där har vi kristlig frihet, därför att där har vi möjlighet att tillsammans samlas kring ord och sakrament, tillsammans uppbygga varandra på vår heligaste tro. Lärjungaskaran kommer samman, blir uppbyggd av evangelium. Men det är kristlig frihet. Det finns inget bud som säger att vi måste nu ha söndag, vi ska flytta lördagen till söndag. Det är katolikerna som har hittat på detta för att tala om att kyrkan har rätt att komma med bud. Det är kyrkan som har makten att flytta lördagen till söndag. Och det är ju obegripligt hur lutheraner, som har Augsburgska bekännelsens 28 artikel, har hamnat i den kalvinistiska och katolska synen på sabbat. Vi skulle ju för sig kunna haft en annan dag som gudstjänstdag, där vi har tillfälle att gemensamt höra Guds ord, en tisdag eller en onsdag. Nu har vi söndagen, och vi är tacksamma för det, och vi vill inte riva ner den ordningen. Men vi ska komma ihåg att det är icke på en Guds befallning att just söndagen är den heliga dagen när du måste sitta, och du får inte leka, du får absolut inte gå ut på gräsmattan och sparka boll, då inte. Det avgörande är att man icke föraktar predikan av Guds ord. När vi dukar upp nattvardsbordet, när vi räcker det heliga evangeliet, att man då inte istället sätter sitt hörn och spelar kort. Det är där synden ligger. Men inte att det i sig är synd att leka och skratta eller vad det än är. Och här finns det ju mycket, jag vet inte hur det är här över. Men att den bibliska läran om sabbaten i nya förbundet, den har kommit att gå förlorad. Det kom faktiskt redan tidigt, redan under senortodoxin där, en glidning. Och allt det här vi talar om nu hör ihop med detta, den kristna friheten. I pietismen så blev den kristna friheten stympad. Man koncentrerar sig så mycket på, har jag den rätta fromheten, att man kom i kramp, har jag de rätta kläderna. Och man läste och läste. Och här sitter en av era vänner, han läser och läser, han kommer fram till att man får dricka kaffe. Det är tragiskt. Och andra har läst det gamla förbundet och kommer jag till byxorna. Så står det där att en kvinna får inte gå i manskläder. Och så är många som kollar här. Nej, det är ingen av damerna som har långbyxor. Den goda kristna. Och det är mycket. Ja, för det första är det en okunnighet, därför att manskläder och långbyxor, det var inte ett och detsamma. Utan kvinnorna hade Mose, hustru hade säkert långbyxor. Och männen hade långa kjolar ända ner till fötterna. Så det är för det första ren okunnighet. För det andra är det så att vi nya förbundet icke står under stadgarna. Här får du inte röra det, får du inte ta i det, får du inte smaka det, får du inte klä. Fritt! Den kristna friheten kom i stor utsträckning att gå förlorad. Och när jag har tagit upp den här punkten, har jag mött många människor som kan ha berättat nästan skräcksaker för en, som jag inte har vetat om. Fast jag kommer från ett delvis pietistiskt hem, men det var ett lutherläsande hem, och det gjorde att pietismen hölls ganska mycket på avstånd. Så har jag inte drabbats själv så hårt av det, men jag vet många andra som har det. De kan berätta hur det var söndagen, den tråkigaste av alla dagar. Vi fick inte spela fia, vi fick inte spela schack, vi fick inte göra det, vi fick inte gå ut på gräsmattan, och inte det, och inte det. Jag vet inte om ni har någon sån erfarenhet. En väldigt träldom. Vi har sabbat jämt. Sabbat betyder vila. Och vi har vila därför att vi är förlossade och friköpta. Vi har frid med Gud. Vi har sabbat varenda dag, varenda stund. Och därför vill vi inte heller, när Guds ord brukas, passa på att göra någonting annat när vi har möjlighet att få höra det, utan där vill vi samla. Det är ett rätt bruk av sabbatsbudet. Inte förakta predikan av Guds ord. Men det här med kläder och hår och drycker och allt möjligt sådant, det sätter man vissa synstämpar. Sen har man också låst sig då, eftersom till exempel kortspel kom ofta att missbruka, man spelade om pengar. Då har man suttit där och sagt, jo, det är ju synd att spela kort. Men massa andra saker som då kan missbrukas också, och i vår tid mycket mer, det har kommit att gå fri, för det kom inte med i katalogen på 1800-talet. Jag spelar till exempel mycket tennis. Och jag vet att det, skulle jag säga det högt till vissa pietister, skulle de bli förskräckta. Men i regel så säger man inte tennis är synd, eller slalom är synd, eller vad ska vi ta, jag spelar schack. Det minns jag inte hur det var i BV där. Det var väl på gränsen. Ja, men det kunde ju ha varit synd i och för sig ändå. Men det gäller alltså att komma ihåg att visst kan tennis bli till synd. Om jag alltså brukar detta så att jag missbrukar min familj, jag försingrar min inkomst på det är inte så billigt, och jag blir så upptagen av det att jag har inte tid med andra viktiga saker, då är det synd lika mycket som spela kort. Och därför vill jag säga, kortspel är inte i sig heller synd. Och avgörande inte är om det är Svarte Petter. Då är det inte synd. Men om man får se om det är någon ruter och klöver och spader och hjärta, och då är djävulen själv där. Nej, det är ju frågan om att kanske just den typen av kort har missbrukats så ofta så det har verkligen blivit till synd. Man sitter hela natten och man spelar bort sin inkomst. Det är synd. Men man alltså, förstår ni vad jag menar? Man för alltså från missbruket till själva saken. Och så har man sagt att äta blodhalt är synd. Det får man inte. Blodplättar, det är ännu värre. Och äta gris ska man inte göra på vissa håll. Och mycket sånt. Nej, allt är rent, allt är fritt. Och det gäller både mat och dryck. Men mat kan missbrukas. Och dryck kan missbrukas. Och kort och tennis och schack och kläder och slipsar kan missbrukas. Allting. Men det är fritt. Det gäller att skilja på vad som Gud har lämnat fritt och inte. Och här har vi huvudord i Kolosserbrevet 2. Låt inte lägga på er människostadgar. De kommer säga, det får du inte göra, det får du inte ta i, det får du inte smaka. Ja, så blev det ofta, trots att skrifterna talar så mycket om det. Ja, så har vi punkt 11 här, är Johannesdopet. Och det har ju varit aktuellt också hos er här. En av era medlemmar har fört fram den uppfattning som är gammal. Den finns i Rom. Nämligen att Johannesdopet var inget verkligt nådemedel. Kunde inte vara det eftersom Kristus försoningsverk ännu inte var fullbordat. Man förstod inte att Johannesdopet var ett dop till den Kristus som skulle komma och gav hela den nåd som han har förvärvat. En nåd som han verklighet redan åt Abraham i kraft av löftet, eftersom han ska komma. Lika fast och visst som om han hade kommit. Så att profeterna när de talar om att han ska komma säger han har kommit. Han vänder perfekt. Det kristna dopet är ett dop till honom som har kommit. Det är enda skillnad. Men dess verkan och kraft är densamma. Och det var alltså katolikerna som här lärde något annat. Och den uppfattningen togs upp på 1800-talet av Thomasius och kom in i pietismen här och där. Precis som det här med nådeläran och med ingjuten nåd kom in från katolicismen. Och därför är det inte underligt att när vi har lyft fram vad Bibeln här säger egentligen om Johannesdopet. Och vad som menas med sinnesändringen stod till syndernas förlåtelse. Till syndernas förlåtelse. Det vill säga det ger syndernas förlåtelse. Att det är då en del som hoppar upp. Vad är nu detta? För man har inte hört det. Och man har en rad fäder som har en annan mening. Nästan alla fäder från och med mitten av 1800-talet har det här en annan mening. Och det är bara det man menar i regel med fäderna. Man kommer inte längre bak. Och sen sista punkten, den svärmiska uppfattningen om den yttersta tiden, det talade vi om igår. Inom pietismen har kommit in det här att det ska bli en judarnas allmänna omvändelse. Och det finns också hos Rosenius i Romarbrevets kommentaren. Ett jordiskt tusenårsrike, det finns det som BV, accepterar inte den läran. Men på många håll finns den alltså inom pietismen. Och den fanns ju hos Spengel som var en stor ledare. Den fanns redan hos Spener, men den var det i den här mildare formen att det ska komma en stor blomstringstid här på jorden. Allt ska bli så bra och missionen ska ha sån oerhört framgång att alla ska bli omvända. Det var ett tusenårsrike. Ja, därmed så får jag sätta punkt. Det finns, jag har nämnt 12 punkter. Jag sa visst 10 förut, men det blev 12.